Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
Och jag heter Michelle. Jag har inget roligt att säga. Har du något kul?
Absolut inget.
Nej, jag har inget kul.
Jag hade en Florence Pugh-dag häromdagen faktiskt.
Hon är underbar.
Mm, så att jag tog mig an Don't Worry Darling, som jag har haft en massa åsikter om utan att ha sett filmen. Det var ju bra av mig.
Det har vi verkligen.
Och sen såg jag även hennes nya Netflix-film. Miracle tror jag den hette.
Den har jag inte sett. Vad tyckte du om Don't Worry Darling?
Handen på hjärtat, bra film. Jag gillade konceptet. Otrolig set design. Otrolig allt liksom. Jag tyckte den var fantastisk. Skådespelarinsatserna, I don't give a fuck. Jag tyckte det var bra. Alltså Harry var inte så dålig.
Nej, han är inte dålig, men det är typ en scen där hon typ gråter och har rödsprängda ögon och hans och han helt botoxade ansikte. Bara det finns ingen känsla i, eller något, det finns inget fult i hans känslouttryck och då blir det inte samma slags skådespel. Men förutom det var han helt okej.
Ja, men sen så kommer jag ju då även föra till protokollet att jag är ju sexnegativ och förstod inte varför jag var tvungen att genomlida de sexscenerna.
Det var ju inte jättemycket sexscener. Det var typ en scen när han går ner på henne. Men det är ju, jag recenserade den filmen på Instagram. Jag minns inte vad jag sa. Men det är ju dels att det finns vissa loopholes i storylinen. Man bara okej, men vart kommer flygplanet ifrån? Vart kommer jordbävningarna ifrån? Vad händer nu?
Ja.
Utan att spoila det för mycket. Halvspoil. Men det, man har många frågor efter man har sett filmen.
Och sen, som aldrig utvecklas.
Vad var det andra? Jo, att, och det här är kritik som filmen har fått, är att okej, det här ska vara en feministisk film. Det är en kommentar på patriarkatet. Eller han, mannen som leder den här konstiga samhället, Chris Pines karaktär, är inspirerad av Jordan Peterson, heter han va? Någon sån incel, lite konservativ person. Det handlar om incels och whatever. Men det man känner efter man har kollat på det är så här, okej, men vad är egentligen kommentaren eller poängen? Incels är dåligt. Okej. Och okej, det finns en scen där Harry Styles går ner på Florence Pugh och det är typ feministiskt för att en kvinna får oral sex. Och, eller vad är poängen eller den feministiska kommentaren mer än att det bara är patriarkatet är dåligt? Och, då, och det är någonting jag känner att överlag så blir det väl så. Det är väl kanske naturligt i mainstream blockbuster grejer som är superkommersialiserade, att saker kommer bli förenklade då. Men jag upplever att många så här blockbuster feministiska filmer, typ Hustlers, eller
ja.
Det var någon film eller serie om någon kvinna som typ mördade män bara. Att det är sån nu så här revanschporr på patriarkatet. Men finns det egentligen en djupare genusanalys här?
Mm-hmm,
nej, och det kanske inte måste. Nej. Men vilket långt svar, eller jag fick inte ens en fråga. Men,
men jag tyckte det var fantastiskt. Du bara, jag har inte så mycket att säga, men absolut.
Hur var den andra Florence Pugh-grejen? Eller hade du något du ville tillägga? Gud, vi har en jättedålig connection. Whatever.
Ja, nej, men Miracle. Det var någon slags... val gjordes kring bordet när det kom till det filmiska, som jag inte riktigt förstår vad den djupa kommentaren var. Men det börjar liksom att du ser the set och sen flyger kameran in i filmen och sen ser du hela filmen och sen så, ja, alltså spoiler för att det tillför ingenting, så panorerar den ut och så är det bara filmset. Och så säger de typ så här: you need stories. Det var säkert något väldigt djupt, men Florence i alla fall, det var det jag tog ifrån, att hon kunde liksom gå från en Don't Worry Darling-film till den här typen av liksom spela, hon är någon brittisk sjuksköterska i Irland och ska utreda en tjej som vägrar att äta. Och alla tror att hon har Guds gåva.
Den har jag sett källan till.
Ja, och att hon är så otrolig i båda. Och att hon är helt olika. Och det var länge sedan jag fick den känslan. Att jag liksom uppskattade mångfacetteten.
Fonen av en bra skådespelare, och hon är ju verkligen det. Men jag pratade med någon som inte hade talat om henne häromdagen. En person som ändå är typ online.
Oj.
Och de visste inte vem Florence Pugh var. Och så nämnde jag Midsommar-filmen, Don't Worry Darling. Och de visste fortfarande inte vem hon var. Och då blev jag blir arg på riktigt.
Ja.
För att jag känner typ, men eller jag inser att jag kanske lever i en bubbla, men om inte ens Florence Pugh är mainstream då, vad kan
vad
vara mainstream då?
Ja.
Så om det är någon som lyssnar på här som inte vet vem vi pratar om, fuck you!
Snälla rara, säg till mig att du ska prata om the biggest breakup scandal ever since the Try Guys.
Nej, vad har jag missat? Jo, Good Morning America.
Ja, precis.
Ja.
You're the pacer, that may be the pacey.
Yes, yeah, you're the pacey.
Okay, so yeah.
But we're going to both be finishers, and that's what counts.
Ska jag börja med det kanske?
Ja, för jag har bara sett nej, det här är inte som förra gången när jag inte ens hade sett någonting om det på internet. Vi var oroliga över vilken bubbla jag tillhörde. För det var läskigt.
Ytterligare en gång när jag blir arg.
Ja. Fullt rimligt.
Det är en oskön egenskap att jag blir arg på folk som inte vet här. Niche internet celebrity culture. Det är det sista man kan kräva av folk.
Child, I'm so excited about this next story. Listen up. Good Morning America fans are waking up to a scandal brewing behind the scenes of the show. The Daily Mail is reporting that co-hosts Amy Robach and TJ Holmes are much more than colleagues and have been romantically, it's a nice way of saying cheating, involved since June. They're married to other people, so what do you... Yes, yes, the scandal, the juicy, the tea is hot.
Det finns inte jättemycket att säga, men det har varit en otrohetsskandal i USA mellan två personer som inte ens är särskilt kända. De är nyhetsankare i Good Morning America.
Mm-hmm.
Men sen så har man fått reda på att båda har typ separerat från sina respektive partners. TJ Holmes fru kanske blev lite blindsided, för hon tänkte väl att de skulle testa igen. Men han har tydligen haft flera affärer på sin arbetsplats med någon producent och någon annan kollega. Så han är liksom a serial cheater.
He's a horny
man. Och nu har
han
haft det med sin co-host. Och jag vet inte varför. Nu när jag själv återberättar så känner jag okej, det här är inget särskilt. Men om någon anledning så har det rått konsensus, säger man så, på internet om att det här har varit så spännande och kul att följa. Jag tror att det är att när det kom till andra kändisar, som till exempel Olivia Styles och Harry Styles och Olivia Wilde, så var det, man fick bara någon enstaka bild. Man fick sällan se dem interagera med varandra. Man får inte se dem i realtid. När man ser dem ihop så spelar de karaktär. Det är skådespel. Medan nu så kommer den här skandalen ut. Och sen dagen efter får man se dem live i tv-rutan. Försöka skämta bort situationen.
Mm. Otroligt. Otroligt tillfälle.
Men det som är så provocerande i det hela är ju att för några veckor sedan så var ju den här Try Guys-skandalen, ett gäng män som YouTubers som testar saker på YouTube. Och sen kom det ut att en av männen har också haft en affär mot sin fru och han fick sparken direkt.
Ja.
Och nu även de här nyhetsankarna, de har väl kanske inte fått sparken, men de har blivit taken off air. Så de sitter inte där och programleder längre. Och de ger förklaringen att det är för att det, liksom, det blir rörigt och en distraktion på arbetsplatsen, vilket man ändå kan förstå.
Mm.
Men samtidigt så känns det som ett så himla konstigt, vet du, puritanistiskt förhållningssätt till, alltså, bara att vara vuxen.
Typ livet.
Ja, att det vuxna livet och det som gör det komplext med att vara vuxen människa, alltså att vara otrogen är såklart inte bra, men det är inte oetiskt på ett strukturellt plan.
Som att man kan förlora jobbet.
Så fort en människa är en inte så perfekt människa, så är det som att vi plockar bort den här från situationen. Enkel lösning. Det gör, alltså, svängrummet för att vara människa just nu är väldigt, väldigt litet.
Så tajt, så tajt. Jag blir orolig.
Det är så kärt för mig.
Jag tror det är kött för oss båda.
Nej, det är helt kärt.
Vi tackar för oss. Jag har en superkort update på någonting jag pratade om förra veckan. Eller förra avsnittet.
Gärna.
Det är verkligen bara två meningar. Men,
eventuellt att det klipptes bort i förra avsnittet, för att det klipptes.
Det klipptes.
Ett annat.
Pratade jag om Taylor Swift i förra avsnittet?
Ja, det tror jag kom med.
I alla fall. Ticketmaster blev ju stämda av fansen. Och de har nu valt att inte settle. Alltså de tar inte emot pengar, utan de vill ta det vidare till domstol. Vilket jag tycker är väldigt inspirerande och väldigt icke-amerikanskt. Att inte bara bli tystad av ett stort företag. För de, citat, seeking change in the system. Otroligt. Ansiktet utåt för att förändra den kapitalistiska strukturen inifrån och ut. Och att de också kommer lägga till mer än de 26 som redan har stämt Ticketmaster. De samlar ännu fler som ska stämma dem nu.
Och det här är Taylor Swifts fans.
Ja.
Som inte fick tag på biljetter. Eller som biljetterna kostar 20 000. De är inspirerade av deras förebild Taylor Swift.
Visst.
She will take you to court.
Jag har börjat få handset, Michelle. Det är så vidrigt. Jag har aldrig haft det innan i hela mitt liv. And it's horrible.
Jag har typ alltid haft det. Jag har liksom så lite clammy hands.
Oh, jag brukade mobba folk som hade handsvett.
Ja. Det har du typ gjort mot mig.
Ja, det har jag.
Men man tänker inte på det. Eller,
det man.
Du kan göra botox i händerna.
Så typ här, precis i handflatan. Otroligt. Man brukar säga att när kapitalismen är på väg att gå sönder så ökar fascismen i samhället. Och det är ju en analys som man kan göra. Om någon vill läsa mer om det så råder er att läsa om andra världskriget och Hitler. Den är en liten mysig sådär, del av historien. Mysig var kanske ett ord att välja, Max.
Jag tror folk förstod att du skämtade.
Ja, vad bra. Men inte nu är det när det är så här snäv utrymmet vi har.
Att vara en accepterad människa. Det här är
men jag är mer intresserad av att tala om att när kapitalismen är på väg söderut så händer något annat. Vi har ju innan analyserat musiken. Och att Beyoncé och även Drakes för album kunde bära uttryck för en stundande recession. Hur har vi nu sagt att vi säger detta på svenska? Recession?
Högkonjunktur eller? Låg, vilken av det är det? Någonting med konjunkturen är det.
Lågkonjunktur är det då. Och jag vill nu addera ännu tecken på The Darker Times. Och nej, det är inte fascism eller konservativa tradwives, utan konspirationsteorier som alltid ökar i dessa tider. Och jag har samlat lite bevis på detta som jag tänkte gå igenom. Sen vi hördes av sist så har ju samhället kollektivt fått panik när Balenciaga i sina två kampanjer valde att ha BDSM-tema med den lilla detaljen att det var barn inblandade.
ja, eller om det var BDSM-tema eller inte. Det var lite BDSM inspirerade produkter de sålde.
Ja, så det var ju nallar i BDSM som handväskor som barnen höll i.
Det var det.
Det var det. Och sen några dagar senare så kom nästa kampanj, för det var ju två kampanjer som verkligen did it, så att säga. Och det var att det låg en mapp i bakgrunden av bilden med papper om barnpornografilagar. Det var ett val kreativt som man kan göra. Balenciaga blev ju såklart supersnabbt cancelled. Kim K tog ton på sociala medier och folk stämdes och sparkades till höger och vänster. Vi alla andra la väl cirka 5 minuter på det hela, konstaterade att det där var osmakligt, and then we kind of moved on. Däremot kan inte samma sägas för en viss hörna av internet. Barn plus rika människor plus eliten är lika med guldgruva för konspirationsbesatta personer. Det är som att de kan lukta sig till stoff här att gräva fram. Och av någon anledning så tror TikTok att jag också är intresserad. Och Twitter för den delen. Men det är nog för att jag följer typ så en högerkonservativ amerikan, för att jag vill ha en liten inblick i den hörnan av världen. Mm. Och han gick loco på like-knappen på dessa tweets, kan jag säga. Nej, men det var gräv om att stylisten Lotta Volkova och hennes numera stängda Instagram-konto hade, citat, absurda bilder. Alltså aka min Tumblr feed 2013. Tänk så här sönderpixlad lädervibe med en säng där det är typ blod på. Artsy. Eller att hon använder hashtag cannibalism och de bara, is she a cannibal? ? Oh. We've all been there. Eller ett citat från Demna, som måste då vara designer, eller är designer på Balenciaga, som var, jag menar, rakt av, someone wrote that Lada, Gasha and I grew up on child pornography and radiation from Chernobyl, which is why we're also fucked up. Och då ska det först, innan jag pratar om det tillfälligt i protokollet, att Gosha Ido och Gosha Rubinski, otrolig designer, öppnade upp östdesign in i väst, men också absolut groomed young men in their DMs. Så att, anyways. Ja, QAnon och dess lika har ju då i alla fall gått locko på det här citatet och tolkar det som att han erkänner. Och QAnon har ju haft en field day med detta och de är övertygade om att anledningen till att kändisar alltså då inte har uttalat sig mer om Balenciaga och Balenciagas absurda beslut att sälja porr till barn, för det är ju det de tyckte att de gjorde här, är eftersom att alla i Hollywood dyrkar Satan. Toppen!
Ja.
Ja. Men för att bevisa en tes så behöver vi fler exempel. Och jag behövde dessvärre inte scrolla länge för att mötas av en parallell teori som har fått fart igen på internet. Och det är ju att Britney Spears är död. Och att alla inlägg vi får föreställer en smalare body stunt double som hon bland annat själv ska ha använt sig av i Las Vegas. Eller något som hon själv foreseened i musikvideon Piece of Me där hon hade kloner av sig själv. Sam är alltså då superelak i den här konspirationsteorin. Han har alltså då låst in Britney. Detta är också samma man som typ mestadels lägger ut inlägg, videoklipp etc. om kvinnornas kamp i Iran.
Det är alltså Britneys man.
Precis.
Sam Asghari.
Eller att hon då ska ha dött och att han döljer detta. Men eftersom att han är så kåt för att bli känd så är han villig att gå över lik och därför reser med den här bodydubben. Och någon shady kvinna som syns i bakgrunden på någon bild som de då påstår är hennes social media manager. Men det här är liksom inte på en så mysig, ja det var inte mysig, men mysig hashtag Free Britney Movement nivå. Utan det här är liksom deep dives i klipp och analyser av supersuddiga stillbilder från videoklipp där man så här ser cardboard cutouts eller att Sam står framför en green screen för det ser lite konstigt ut. Att det är inte Britney vi hör i klippen utan det är ihopklippta ljudsnippets istället för hennes riktiga svar. Och jag fastnade framför allt på ett klipp där en kvinna inleder med att säga stop all you're doing, I just got shivers. Och så pekar hon på något i en video som alltså det syns inte, det är fysiskt omöjligt att se det med det nakna ögat så att säga. Hon är också övertygad om att hon är något på spåren eftersom att hennes konto på Instagram tas bort hela tiden. Eftersom att hon då driver ett konto som sparar allt som Britney lägger ut och lägger upp det under kontot Britneys backup. Vilket jag spontant tänker att hade jag varit Britney så hade jag anmält det kontot.
Oh, ja.
Så. Jag är en sucker för en bra konspirationsteori. Men då lär man sig också att ta tre steg tillbaka när det är rena galenskaper. För här är min galna teori. Britney Spears är en udda karaktär. Hon blev stor under en period då en kändis skulle vara allt annat än quirky eller ha en personlighet. Så denna sidan av henne, hennes personlighet som är att ta på sig sin brudslöja och hålla sig framför magen på fem olika bilder med konstig belysning. I hennes, enligt dem, gamla hus, för hon är fast i det gamla huset fast att hon har köpt ett nytt.
Nej, men jag tror, ibland så ser det annorlunda ut. Så jag tror bara att de har köpt ett nytt hus som är identiskt med deras gamla hus.
Exakt. Men är dessa två teorier inte tillräckligt för att övertyga er så vill jag även påminna om 2008. Vi hade en faktiskt uttalad recession då ju, som jag hann på hjärtat inte minns som så allvarlig ur mitt egna perspektiv. Förutom att typ Greklands ekonomi kraschade och efter att de hade Eurovision. Det är typ det jag kommer ihåg. Och att de hade OS. Det var deras golden age. Men 2008 så hände kraschen och enligt siffror så är det inte förrän 2014 som nu utgår vi från USA. The recession was over. Och vet ni vad som hände under den här tiden? Jo, kanske vår tids två största konspirationsteorier. Illuminati Revival och Maya-kalendern. Som ju förutspådde vår civilisations undergång. Spännande tid på internet är allt jag har att säga om detta. Jag trodde på båda. Men det är ju just internet som fått oss att hamna här. Ni som följer mig på Instagram vet att jag förutom att konsumera extrema mängder populärkultur från öst även är besatt av dokumentärfilmen Adam Curtis. Och förra året så släppte han en åttondelad serie, Can't Get You Out of My Head, som belyser allt från konsumtion till just konspirationsteorier. Och här kommer jag med två citat. Here he makes a more abstract point that we have begun to think like Google's neural networks. Rather than pursuing deeper meaning, we hunt out patterns in masses of data. We are aroused instead of thoughtful. Putty for conspiracy theorists. Eller, som man själv säger, there's a way of thinking that the internet has pushed in people's minds. If you notice how people now think and behave, and you could also argue how people like me make films, it's through a great collage of patterns of images and stories, which is very much like the way what machine learning works. You're not looking for meaning, for logical meaning any longer. You're looking for patterns, connections, which is how conspiracy theories work. Och på något sätt så tänker jag att exakt detta som nu har tagit över till exempel Britney Spears hörna av internet när hon trots allt är fri. Det är som att alla kollektivt inte kunde nöja sig när de insåg att hon inte direkt ville bli fri för att bli en förutsedd version som de ville ha. Utan att hon bara helt enkelt blev sig själv. Punkt. Hon kan få existera och vara konstig på internet utan att det är dolda budskap i varenda inlägg, val av emojis eller borttagande av inlägg. Och lika så känns det som en galen karusell av intryck som uppstod kring Balenciaga. För en stor del av personerna på internet kunde det inte bara vara en absurd kampanj som absolut innehöll tveksamma delar och dessutom gick förbi flera beslutsfattare i ett stort konglomerat innan den hamnade i offentligheten. Nej, nej, nej. Det måste ha varit en dold agenda bakom allt. För se här och titta här istället för att bara se det för vad det är. En kampanj som ville chockera i en tid där vi pushat våra gränser så till den nivå att vi nu springer bakåt i en konservativ riktning. Mm. Och då menar jag såklart inte att det är OK med barn BDSM-kampanjer, men ni fattar. För det som händer är ju bara att vi alla nu springer runt och fokuserar på det här kanske du kommer ha svårt att hålla med om, Michelle, men lite onödiga grejer. och lägger vår avsky och frustration på allt som gått skogen under en recession med jobb och ekonomi på eliten. Men med en helt konstig, alltså så här, analys och anledning. Det är liksom klart uppenbart för de flesta, men the Elons and the Bezos of the world behöver inte ingå i Illuminati eller dyrka Satan med en större plan att sälja barn på till befolkningen och de-christianize everyone. De är bara pengakorta och är villiga att offra ert välmående, använda upp jordens resurser. Det är liksom inget mörkare eller svårare bakom allt annat än att en liten del i samhället roffat åt sig pengarna. Men den där känslan av att du ej kan göra något måste ju få utlopp någonstans. Enter konspirationsteorierna. And that's why we're in a recession, baby.
I mean, that's not why we're in a recession.
No, sorry, that's not why. No.
But,
it's
but that's a symptom of
that's
the recession.
That's the symptom that we are in a recession, baby.
Jag bara tänker på hur jag ska inleda den här, för nu blir det liksom... Och jag tror att det har blivit så här någon gång innan, att du har typ så här hållit något antikapitalistiskt brandtal och sen så har jag förberett att prata som är typ motsatsen.
men det är väl bara kul. Jag tycker det är bra.
Ja, ja, men alltså då blir det liksom när jag skriver en sån prata helt isolerat från kontext. Mm. Eller att tänka på vad Max kommer prata om, då låter det på ett visst sätt. Men nu blir det liksom som två motpoler. Och det är inte riktigt, det är inte det jag vill att det ska låta som. Utan nu är det bara
vad ska du prata om?
Jag ska prata om SVTs nya serie Priset vi betalar. Eller den dokumentär av Frida Söderlund. Kul. Har du kollat på den?
Jag har inte det, så det här ska bli så Nej. Intressant.
Men den är ju väldigt lik Erik Gallis SVT-serie Under kniven.
Mm.
Men nu fokuserar det mer konkret på influencers och framförallt de som till exempel åker till Turkiet och opererar sig. Det kanske inte går enligt plan, det kanske är en farlig operation. Sen så gör de ändå reklam för det här i sociala medier, ger rabatter. Alltså just det här influencers inflytande på deras följares köp av plastikkirurgi som är farligt. Ja, till exempel. Än så länge har det bara kommit ut ett avsnitt, men jag antar att de andra två avsnitten kommer handla typ om det. Och det jag kände, alltså den är väldigt bra, jag rekommenderar att man kollar på det. Jag tycker att det här är ett fenomen som man ska prata om och belysa och kräva att vi problematiserar det. Men samtidigt så blir jag lite så typ... Ja, men... vad är slutsatsen vi ska dra? Eller det känns som att vi pekar på fenomenet väldigt ofta, och det är ofta typ influencer-debatten blossar upp några gånger per år. Om man drar slutsatsen att det är kvinnohat. Nej, men vi kommer liksom inte fram till en bra slutsats, eller vissa har en tydlig åsikt om det, att det här är dåligt, det här är ett resultat av patriarkatet och kapitalismen. Men vad, okej, nu är vi här, hur ska vi ta oss vidare från det? Och det är typ mitt problem med de flesta ideologier, att det blir så tråkigt att man alltid kommer fram till samma sak. Eller det är typ den största nackdelen med att vara feminist, är typ okej, nu ska vi kolla på det här utifrån ett feministiskt perspektiv. Så var det patriarkatet igen.
Just
alltså
det
blir så tråkigt efter att man nöter det. Det är så många år och bara kommer fram till samma slutsats, eller så här, okej, det här är konsumtionssamhället och kapitalistiska strukturer i ett patriarkat och så vidare. Det är liksom, ja, det är så det är. Alltså det är självklart att vi omlever ett patriarkat och ett kapitalistiskt samhälle, så är det självklart att det sen har konsekvenser på världen XYZ. Vi växer upp i. Men det är så tråkigt, Max, att det är, att kan vi inte mix it up a little? Komma på en annan förklaringsmodell någon gång? För nu har vi stått här och trampat vatten och kollat på serier om folk som opererar sig, och vi förfasas över hur sjukt det är att kvinnor har liksom gjorts till köpbara, kommersialiserade objekt. Så jag hade därför tänkt, jag har här förberett en lista på andra förklaringsmodeller. Så kan vi se
om jag
stöttar någon annan som känns liksom lite mer spännande.
Alltså förklaringsmodell till varför kvinnor har blivit köpbara objekt.
Ja, eller jag vet inte riktigt vad det är med listan består av.
Nej.
Men det är väl kanske så här, ett annat sätt att förhålla sig till det eller tänka när man ser hur absurt det här är. Mm-hmm. Och man undrar, hur kan så många för det första vilja följa de här kvinnorna? Hur kan så många riskera sina liv och göra så farliga ingrepp för en Brazilian butt lift? Alltså hur kan vi ha nått den här punkten? Är det bara på grund av kapitalismen och patriarkatet?
Lobotomering.
Och det är väl det som är en jättebra lösning, menar du?
Eller, ja, precis.
Eller orsak.
Ja. Jag är lite sugen på att kanske bara uppmuntra till mer lobotomering överlag.
Ja, det borde bli den nya kirurgiska ingreppet.
Ja.
Okej, då har vi nummer ett. Som vi har nämnt flera gånger innan, att liksom ironin med kapitalismen är ju att trots slagordet valfrihet, så i slutändan så blir ju alla, alltså all olönsam originalitet utplånas ju, och kvar blir identiska produkter som inte riskerar någonting på marknaden. Till exempel alla sminkkampanjer och kändissminkprodukter är identiska. Vad är skillnaden på Bianca Ingrosso och Kylie Jenners fotograferingar och sminkprodukter?
Noll.
I don't know. Att all kvinnokroppar opereras till kloner. Om man går in så här på kyldisken och kollar på alla de här nya trendiga clean eating dryckerna, så är alla i samma millennial färgpalett med samma slags coola font, logotyp. Åker man till valfri storstad världen över, så ser alla skyskrapor identiska ut. Från Etiopien till Australien så är det samma liksom glasskyskrapor. Och sen det här också någonting som man har pratat om väldigt mycket på sistone, att tech- och modeföretag har ändrat sina loggor successivt under de senaste åren. Från så här snirkliga logotyper till numera bara minimalistiska bokstäver, sans serif. Jag behöver inte utveckla den här listan.
Nej.
vi alla förstår vad det är jag menar när jag säger att allting har blivit homogent.
Mm. Ja.
Och då är det inte så konstigt att även skönhetsidealet alla kvinnor opererar sig för att se likadana ut. Och då tänkte jag, då kollar vi lite på historien.
Mm-hmm.
Till exempel det här med att skyskrapor är identiska i alla storstäder. Är det ett modernt fenomen att så här, allting blir bara mer och mer homogent, eller har det kanske alltid varit så? Ja, om man kollar för typ 2000 år sedan, romarna, deras byggnader, de såg likadana ut i hela riket. De kom på ett smart sätt att bygga coola, pampiga byggnader som markerade deras revir och auktoritet, och sen så slog de upp sådana byggnader över liksom stort område, Max.
Ja, det var ett stort imperium. Det var det.
Det var jättestort. Ett av de största, va?
Ja.
Ett största kanske.
Nej, det var det osmanska riket, tror jag.
Säkert. Osmanska riket. Säger man osmanska eller ottomanska, eller är det samma rike?
Jag tror tveksamt. Det kan vara att det är olika. För jag tänkte nog på ottomanska.
Ja, men det ottomanska riket, där byggde de liksom runda kupoler som tak på sina byggnader från Egypten till Bulgarien. Av praktiska skäl säkert, eller jag vet inte. De gillade väl det.
Eller någon som
tyckte
det var snyggt.
Ja, gotisk arkitektur under medeltiden, från Ungern till Norge, likadana, samma slags byggnader. Så det är ju... Och man, jag vet inte, någon kanske argumenterar att ja, kapitalismen har väl funnits sedan romarriket, men det var väl under medeltiden man började med banker och lån och... Jag vet inte, Max.
Nej, inte jag heller tyvärr, den kan
I'm
svara.
Just saying. Mm-hmm. Tydligen så gillar vi när vi kommer på någonting som vi tycker är snyggt, så bara skapar vi...
Copy-paste
och så kör vi på det ett tag.
Mm. En era, så att säga.
Literally an era. Sen vidare, och det här ska jag försöka hålla kort för det här är ju pratat om innan, men det är ju det här att vi älskar att abstrahera och överdriva. Det ligger i vår natur, menar många neurologer, att om man kollar på en supernaturalistisk realistisk skildring av en kropp, så reagerar hjärnan inte starkt på det som ifall man överdriver. Mm. Och det, alltså typ under manierismen så tyckte man att det var vackert med långa överdrivna överkroppar och bara lång hals. Så det är ju olika skönhetsideal.
Stora,
men det handlar alltid om att abstrahera och överdriva. Mm. Det blir en superstimulator för den visuella hjärnan.
Mm.
Och det är ju exakt det vi gör med när vi plastikopererar oss själva.
100%.
Då handlar det ju inte om längre ifall det är snyggt eller inte. Som till exempel Kim Kardashian. Det spelar ingen roll ifall det är snyggt eller inte, men hjärnan fascineras av det. Mm. Som hon säger till Kourtney Kardashian i ett avsnitt, den enda av systrarna som inte opererat om hela sin kropp, att you're the least interesting to look at. Och det är literally det. Alltså det är ju, it's interesting for the brain because it's a super stimulator. Neuronerna blir liksom wow. Även typ med porr, actionfilmer, EDM-musik eller typ barocka fresker och takmålningar. Där har man ju tagit underhållning och sen dopat det.
Måsat.
Och det kan man ju säga är ett resultat av konsumtionssamhället och kapitalismen, men det är också typ ett mänskligt drag att vilja överdriva och maxa och skapa sensation, en stark sensation för hjärnan.
Ja, alltså det är ju inte för att det fanns sociala medier som 1600-talets franska hov var en inspiration för hela Europa. Det var ju för att det var extremt. Det var något annat. Det hade man inte haft innan.
Ja.
Det kliade i folks fingrar och det kittlade i nerverna i hjärnan helt enkelt. Att det var absurt att se män i tajta färgglada silkgrejer som framhävde deras fina bulor, men även i högklackat. Is it has something? Och så lite peruk på det.
It really does. Och sen vidare här då. Mm. Det är nu liksom, jag visar mina true colors som biologist.
Ja, troligt.
Och väldigt problematiskt har jag förstått i det här jävla landet.
Ja, just det, det får man inte lov att säga.
Som sagt, jag tycker inte något jag någonsin säger, utan jag bara experimenterar med tanken.
Nu kommer du prata om ditt två könen, gissar jag då.
Nej, utan snarare typ paningsleken och sexual selection.
In peafowl society, there's no such thing as an easy hookup. Nothing happens without elaborate ritual and fanfare.
Peacocks are the most shallow of all male birds. I mean, they go through this whole thing. They turn their back to the female. They rustle their little white fluffy tail feathers. And then they whip around and dazzle her.
Liksom fåglar som, eller framförallt hanar i fågelriket som har de starkaste färgerna på sina fjädrar. Det är de som får ligga mer. Eldflugor, de attraherar sina partners genom att göra vackrast mönster i luften när de flyger runt. Horn på typ hjortar.
Älg.
Eller älgar. Supersexigt. Ju större horn desto mer får älgen ligga.
Mm.
Det är liksom inte en slump att det är på fåglar med störst och färgladaste fjädrar blir raggade på mest. Attraktion att bli kåt på andra människor är avgörande för vår arts överlevnad, enligt Darwin i alla fall. Utan att gå in i det här för mycket, för jag nu vet jag knappt vad jag pratade om längre. Och jag vill inte bli cancelled, men det är ju liksom, vi har ju utvecklat olika sätt, alla arter,
ja,
för att fortplanta oss.
Så funkar det. Jag är ju ja, tyvärr en, vad säger man, anomali.
Men det är väl, det finns väl också så här evolutionära skäl. Det är ju jättebra med samkönat sex för vår arts överlevnad. Det skapar ju bra band.
Just mellan, det.
Det är också viktigt, samarbete allihopa, och brödraskap och systraskap.
Det var väl därför som Sparta satte på sina yngre. För att de
säkert
skulle bli
superbra för evolutionen.
Jag tror också det. De skulle bli mer manliga och kunna
kriga bättre.
De
skulle lära sig av en senior förebild. Ja.
Bli påsatt av en äldre. Otroligt.
In the name of evolution.
Precis.
Men jag tar allt jag säger med jättestor nypa salt. Men det är liksom att vilja vara attraktiv för någon annan, att göra sig fin, att duscha, att kamma håret, att måla tatueringar över hela kroppen och ha på sig färgglada kläder. It's all part of human nature, på samma sätt som fåglar vill sjunga sin vackraste sång för att attrahera någon annan eller gå runt och se cool och mallig ut.
Dofta gott.
Och dofta gott. Precis.
Sinnena.
Och spruta in botox. Men det här är liksom, det här är inte skräll. Eller det här är ingen nyhet.
Nej.
Alla vet det här, men ingen, det är så problematiskt att prata om typ, eller det går inte att prata om, för då låter det som att man säger typ att anledningen till varför vi vill se unga ut är på grund av vi biologiskt vill para oss med, eller heter det, skaffa barn med någon som ser yngre ut för att det tyder på fruktbarhet och att det inte har med patriarkatet att göra. Nej, två sanningar kan existera samtidigt.
Mm.
Men det blir ju väldigt svårt för oss, alltså the cards we are dealt.
Jobbiga.
När fruktbarhet och ungdom är liksom, det är något vi vill ha, för det är bra för våra arts överlevnad. Det är survival of the fittest. Vi vill skaffa barn med någon som ser relativt ung och frisk ut. Och sen utöver det lever vi ett patriarkat. Hur i helvete ska vi förhålla oss till det här, Max? Både det samhället och vår biologi. Det vi kämpar emot vind.
Jag tror väl kanske att det som gör det lite annorlunda är att kanske på så här 1500-talet så var det en baronessa som satt i Slovakien och liksom skar sönder små barn för att bada deras blod för att vara ung. Nu är det mer att alla kan åka till Turkiet för en billig peng och se ung ut. Och det är kanske där det blir alltså att kapitalismen ändrar det.
Där det inte finns pengar, men de slår ut tänder, de gör halsen lång, de trycker ihop fötter för att kvinnor ska ha små fötter att gå på. Kanske alltså, genomgående trend
är kvinnor. Att
kvinnor. Men det finns också samhällen där män också gör sjuka saker för att vara snygga.
Jag vill bara påminna alla om steroider som typ varannan snubbe på gym går på för att se stora ut och samtidigt få en liten kuk och låla libido. Så att jag menar, för att se ung och stark ut. Love the
society. Det finns fortfarande skönhetsideal för män också. Men män har ju inte fostrats till att liksom, de lär ju sig att visa sin valbarhet genom makt och karriär, medan kvinnor liksom matas med budskapet om att du måste visa din valbarhet på liksom det visuella på ett annat sätt. That'll make you survive, för det är också så här överlevnad.
Absolut.
För typ bara 50 år sedan, du kommer inte kunna få ett jobb som gör att du kan betala dina räkningar och ta hand om dina barn om inte du visar dig valbar i par sammanhang.
Nej.
Och sen då ska vi se vad vi pratar om. Just det, här har jag skrivit att nästa punkt då, det här handlar inte om skönhetsingrepp. Det här handlar om dålig ångesthantering.
Det här är liksom bara terapeut.
Ja, det hade ju varit fantastiskt, eller typ bara få en bättre barndom.
Just det, göra inget om mer trauma till folket. Barndom.
Ja, eller så det är ju också, alltså vissa personer hanterar ju inte saker som man kan missbruka och som är komplexa och svåra att förhålla sig till. Men vissa personer hanterar inte det bra oavsett barndom och trauma. Mm. Som till exempel sex, droger, alkohol, mat.
Mm.
Det är så himla sjukt att vi bara, det här är lite olika grejer du behöver för din överlevnad. Du behöver ändå presentera dig som relativt attraktiv för att kunna ta dig fram i samhället. Du måste äta för att överleva. Sex är liksom, du måste inte ha sex, men
du ska ha
om
det.
Du vill liksom att ditt släktträd inte ska ta slut vid dig, då är det enligt Darwin liksom det är så det funkar enligt evolutionsteori. Men du, och så lever du i ett samhälle där du får jättemycket av det här, men du ska ha liksom ett sunt förhållningssätt till det. Det är ju jättesvårt, Max. Det här är bara ett symptom av bara en grund. Alltså det här är bara, det är det här som är att vara människa. Alla är inte bra på att hantera de här svåra sakerna som man gärna vill få mer av för att människan liksom får dopaminrus av det. Det är jättesvårt att komma på ett sunt förhållningssätt till mat till exempel. Ja. Men man förväntas ändå göra det. Och det är jättesvårt att hitta ett sunt förhållningssätt till att vilja vara snygg.
Mm.
Men det är liksom det här som är att vara människa.
Ja, jag börjar förstå vad dina punkter vill.
Vad vill mina punkter? Gud vad bra att du börjar förstå det.
Att vi alla bara är födda and dealt the cards from the beginning. Och att vi inte kan applicera kapitalism på detta. För att kapitalism är bara en grej.
Jag är rädd att man ska tro är min poäng. Ja. För det jag menar är inte så här bara, vi ska bara acceptera att det här är. Det de håller på med när de opererar sig, det är bara konst. Och det är naturligt. Det är inte det jag menar.
Nej.
Jag bara ventilerar. Jag bara tänker högt om liksom allt som bidrar till den här soppan vi nu befinner oss i.
Just det.
Och soppan, alltså vi har ingrediensen i den här soppan är jättemycket patriarkat och jättemycket kapitalism och konsumtionssamhälle som vi alla är liksom offer av och bidrar till.
Mm-hmm.
Men det är liksom mer. Jag tror att vi, för att vi ska förstå soppan som alla håller på att drunkna i, så vill jag bara testa kanske de här ingredienserna också.
Ah, du känner att vi hade glömt de ingredienserna?
Ja.
Ja.
Två till punkter. Och det här är ett citat från Rain Fisher Kwan. Och det här är en, ytterligare en liten tes om vad problemet kanske är. Hon skriver: "When I scroll on TikTok or whatever, I can't get away from the feeling that almost nothing there is really meant to be loved. It's just meant to be snorted, basically, and occasionally get you to buy something. I have many criticisms of rapid-fire, non-stop consumption, but none are so personal to me as this. When we submit to a cultural landscape that tells us to never stop looking for the new, shiniest thing, we lose a kind of language for understanding ourselves and others. Loving is a muscle that's been strategically atrophied by a culture of manic consumption and constant availability." Alltså, vi tar alla delar av en kultur som matar oss med idén om att aldrig sluta leta efter nästa nya coola grej att konsumera. Och i det så, saker är inte längre designade för att älskas. Allt är designat för att bara konsumeras, hamna högt upp på någons for you page, sen en liten like, och sen i och med det så har vi glömt hur man älskar.
Mm. Jag trodde att det här var Gigi Hadids manifest för sin Kashmir klädkollektion.
Det är typ exakt det här de säger där.
Det är exakt
det är bara
säger.
Slit och släng. Därför har jag partnered with this company to make a sustainable cashmere collection.
That is meant to be handed down. Because we don't hand down clothes anymore.
Right. Och det Rain Fisher Kwan säger här är typ TikToks should be made to be
loved,
handed down and loved, not just like liked and then scroll past it.
Men jag liksom
kärleksmusten, vi har glömt hur man uppskattar det vi ser.
Mm.
Vi har liksom tränat på den muskeln på så länge.
Men det är ju jag kapitalism.
Vet inte, jag vet inte vad du pratar om, Max. Och sen ja, en sista grej här. Att när man kollar på den här SVT-serien så är det lätt att förfasas över typ, ja men hur har det blivit så här? Hur kan så många vilja se ett så polerat yttre? Den här fasaden. Ingenting är på riktigt. Det är filter. Det är poserande. De spelar ju bara teater. Det här är ett performanceverk. Det här är inte en riktig människa. Och vi opererar oss. Hur ser de ens ut? Mm. Ingen vet.
Nej.
Det är lätt att bara, varför håller vi på så här? Vart finns autenticiteten? Men då frågar jag alla vi som känner så. Vill vi verkligen ha autenticitet? Därför Margot Ditz var väldigt autentisk här veckan. Hon visade på liksom kanske den ultimata formen av autenticitet som influencer. Hon var bristfällig. Hon var riktigt himla mänsklig. Hon, och med mänsklig menar jag liksom dålig.
Mm.
Hon fuckade upp.
Hon var också redo att offra ett barn för att framstå som ung. Så att jag tycker att...
Ja, offra och offra. Hon... Ja, jag vet inte om hon tänkte att den här personen ser ut att kunna slå ner min son. Men ja, hon vill ju offra sitt barn för likes. Det mest mänskliga man kan göra.
Ja.
Och we shut her down immediately. Hon har gått under jorden. Hon får inte längre samarbetspartners. Alltså vi vill ju uppenbarligen inte ha autenticitet. Vi vill ha den här polerade, perfekta ytan. Och de kan få sälja saker. Men liksom, det får absolut inte vara att de är dåliga kapitalister. För att när Bianca Ingrosso sålde Fitt parfym, då blev det ju hus i helvete. Så de får sälja saker, men de ska till och med vara perfekta, filtrerade, flawless kapitalister.
Mm.
Och det är ju det svåraste kravet att ställa på en annan
människa.
Det är vi ju en del av problemet, även vi som ställer de här kraven på Margot Ditz. Liksom.
Mm, mm.
Och då vill jag avsluta här med ytterligare ett citat som kanske har med det här att göra. Det är från en tjej som heter Ivy Woke. Wolk, alltså W-O-L-K. Hon,
inte woke.
Inte woke, woke.
Nej.
Och citatet är på engelska, men jag har översatt det.
Oj, för det var länge
så sedan. Stora ord, så jag vet inte ens om jag översatte rätt.
Gud vad kul.
Vi får se hur det går. Vi har våra offentliga och vårt privata jag. Och de har inte träffats på väldigt lång tid. För det är läskigt att låta vågorna erodera vår mark tillräckligt länge tills de två jagen faller ihop och blir till ett. När trycket blir för högt och vattnet äntligen forsar upp på land, kallt och vitt och hårt, är det ett uppvaknande. Ett jävla event. Vi njuter av att se fasaden rasa ner för alla andra, men fruktar syndafloden som kommer för oss själva. Men att äntligen låta ditt eget blod och svett sippra igenom ytan av perfektion som är utnött efter åratal av manipulation för att upprätthålla en paradoxal yta av out of reach... Där kunde jag inte översätta som ni har. Out of reach relatability. Jag tyckte det var ett bra uttryck.
Räckhåll.
Ja, men det är ju inte... It's not like an expression. Jag tyckte det var bra. Paradoxala ytan av out of reach relatability. Ja, att låta den här ytan få sippra igenom den här ytan. Det är det snällaste du kan göra för dig själv. Släpp taget och låt allt rinna ut. Jag vill lära mig att älska översvämningen. Du måste lära dig att älska översvämningen. Fint. Så poetiskt. Det blir nästan ännu mer poetiskt på svenska. Ja, du undrar nu, where's the connection here? Vad har det här med något att göra? Eller vill bara slänga in ett fint citat med mig själv. Nej, men den här texten handlar om influenserskap och just den här fasaden alla bygger upp. Vi älskar att se fasaden rasa för andra, men vi är livrädda för att vår egna fasad ska brytas ner. Och vi inte längre ska kunna separera vårt offentliga och privata jag. Vi tror liksom att vi vill ha autenticitet, men vi kämpar samtidigt emot att låta vår mänsklighet sippra igenom vår egen yta. Och när någon annans mänsklighet sipprar igenom deras perfekta polerade yta, som i Margot Ditts fall, då pekar vi på dem och säger att det där vill vi inte se. Eller vi älskar att se när de blir cancelled, men vi hatar att se en människa med makt i offentligheten som har mänskliga brister. Kan vi lägga till där som ingrediens i soppan? Maybe.
Min enda som jag inte riktigt förstår där, just gonna be honest, du vill att vi alltså, för du tyckte det här citatet var fint, ska embrace our flaws och låta liksom ditt sanna jag sippra igenom ditt fake jag, men det här är on the backs av skönhetsoperationer, which is literally covering up your own flaws with perfection.
Ja, alltså jag är inte en föreståndare av skönhetsoperationer. Jag bara föreslår lösningar.
Ja.
Att när man kollar på den här serien så undrar man,
nu hänger jag med.
What's going on? Hur kan det bli så här?
Ja. Och då tänker du, vi kanske säger... inte ska skylla på kapitalismen, utan vet du vad, vi kanske bara ska embrace the waves.
Jag har inte sagt att vi inte ska skylla på kapitalismen. Det vill jag verkligen understryka. Jag bara säger att det finns många komponenter som har gjort att det blir så här. Att det är så många som mår så dåligt. Att vi känner typ att vi måste liksom avancera diskursen kring ämnet, för att det räcker inte med att säga krossa patriarkatet and call it a day.
Nej.
Utan det är typ, vad är det för himla fasader vi har byggt upp? Vad är det när vi kräver av Margot Ditts att hon inte ska vara mänsklig, och sen förfasas vi över att alla influencers är så omänskliga, och sen har vi alla de här ändå drivkrafterna till att vilja skapa, att vilja vara attraktiva, och sen så ska vi motverka det, och sen så ska vi förhålla oss till att vilja att göra allting måttligt, att äta måttligt, att träna måttligt, att dricka måttligt, att operera oss måttligt, eller så här,
vet vad det
måttligt
är?
Snygga.
It's not a soup, it's the perfect storm.
Ja, dagens samhälle och skönhetsidealen. It's the perfect storm. Vi hade en till sak vi ville prata om.
Exakt, vi har båda lyssnat på en podd.
En podd som jag verkligen kan rekommendera. Celebrity Memoir Book Club. Framförallt avsnittet om Yolanda Hadid.
Ja, nej men det var... Jag började liksom anteckna as they went. För att jag bara kände att det var så väldigt mycket att ta in. Men som de säger i början av podcasten så är det ju mest bara en medical journal där Yolanda helt enkelt beskriver hur sjuk hon är.
Det är helt galet att hon inte kan läsa sin egna självbiografi och se ett mönster. Typ, alltså det gör väl alla så fort man läser, alltså skriver ett sms typ. Man bara, hur låter jag det här smset?
Alltså framför allt,
hur kommer jag upplevas här?
Alltså framför allt så var det intressant att lyssna på podcasten när man har tittat på Real Housewives of Beverly Hills.
Det har inte jag.
Nej, eftersom att hon är ju liksom med i casten mer än en säsong. Och det som de belyser i podden som hon skriver om i liksom boken är att hon var så förvånad över hur de andra kvinnorna i serien inte verkade engagera sig eller bry sig om att hon var sjuk, att hon hade det svårt, att de inte fanns där för henne, eftersom att hennes hela grej är att hon är någon slags supermom, superwoman och att hon är above all a great friend. Så hon tyckte det var konstigt att de inte brydde sig. Men jag vill bara påminna Yolanda, som kanske borde ha tittat tillbaka på klippen själv, att de absolut brydde sig och pratade om att hon mådde dåligt, att hon ena dagen låg på sjukhus med IVF, säger man inte, intravenös dropp, tack så mycket.
IVF, hon skulle skaffa barn.
Och nästa dag är hon på en super mega yacht och ser hur frisk ut som helst. Take it away, Lizarina.
I was going through Instagram today and I was seeing pictures of Yolanda and they're in Vancouver.
Where is she?
Islands.
So is she feeling better? Is she better now? I'm confused.
Well, I'm just going to show you because she looks like she's having a fine time. Because I looked at it and I went, oh my God, it looks like...
What's this on Instagram?
Do you think it's the teeth coming out? It is surprising to see Yolanda having such a good time because the last time I had seen her with Eileen, she was very, very sick. Okay, so I'm just going to read you something.
Go ahead.
True Munchausen syndrome fits within the subclass of fictitious disorder and predominantly physical signs and symptoms, but they also have a history of recurrent hospitalization, traveling, and dramatic, extremely improbable tales of their past experiences. Munchausen syndrome has been renamed fictitious disorder, wherein those affected feign disease, illness, or psychological trauma to draw attention, sympathy, or reassurance to themselves.
Gud, vad intressant. För att jag reagerade ju exakt så när jag lyssnade på podden.
Ja.
Att gud, Yolanda Hadid har Munchausen och Munchausen by proxy. För att vi har ju i podden pratat om Yolandas dotter Bella Hadids Vogue-intervju.
Ja.
Då jag också typ läser upp en lång lista av alla pseudodiagnoser hon säger att hon har och hur dåligt hon mår hela tiden och trots att hon är sängliggandes konstant så går hon ändå upp och är världens bästa modell och kämpar på och sen så är hon deprimerad och gråter sig till sömns och har massa olika sjukdomar. Det är hela hennes Vogue-intervju. Och jag tror att det här är...
Det är också hela boken.
Dels att Yolanda Hadid har ju fått både Anwar och Bella att tro att de har... Borrelia, klinisk borrelia.
Det, förlåt, inte bara det, utan sen även hennes mamma och två av hennes vänner. För i början av boken så säger hon I've never met anyone with chronic Lyme disease. Och i slutet av detta, efter att hon har träffat en efter en läkare, så har hon ju, för att det är också typ så här, det är ju inte att, alltså, det är att Bella har sagt att hon är lite dåligt och då har hon typ så skickat Bella till den här belgiska läkaren. Eller inte ens, de har inte ens skickat Bella, utan de har skickat Bellas liksom typ värden från en annan läkare. Och bara typ så här, då sitter den här läkaren i Belgien och bara, it's Munchausen. Nej, inte Munchausen. It's Lyme disease.
Vilket är alltså kronisk borrelia. Borrelia finns ju såklart, men kronisk borrelia är väldigt omdebatterat om det finns eller ifall det bara är en pseudodiagnos.
Ja. Och sen i slutet så visade det också sig att hon trodde att hon hade porslinsfyllningar, men det var metaller. Det kan påverka hur du mår. Hon hade även problemet som faktiskt är någonting man pratar om, som är bröstimplantat som läcker. Mm. Och det påverkar ditt mående. Så att, och sen, måste vara en annan favorit var att hon sen blev besatt av colonics. And she does colonics every day, you guys. Men inte bara det. Hon var även på en kur där hon tog 150 tabletter om dagen. Och hon säger, citat, I know that sounds a lot, but it's like spread out. Och jag bara, it's still a lot. 150 tabletter. Men att göra colonics...
That's a full-time job.
That's a full-time job. Men att göra colonics varje dag, att ta 150 tabletter och att gå på 90 dagars kur om antibiotika. I understand that you feel fatigue. Because I would be dead.
Verkligen. Vad är det som gör att du mår dåligt? Och, Yolanda Hadid.
Och det här andra grejen med colonics som jag inte visste, men har du varit med och läst om ropeworm?
Alltså ringorm?
Precis, nej det är något, någon av dem. För tydligen, för att det ska också tilläggas att de som gjorde podcasten, de pratade också med en läkare under tiden för att typ så här referenskolla lite. Och det här, den typen av liksom, vad säger man, orm i magen upptäcktes först 2013. Och problemet är att om du gör så mycket colonics så är det alltså vävnaden av din tarm som kommer ut till slut.
Ja, det är inte bra att tömma ut tarmarna så ofta i kolonoskopi.
Varje dag menar du? Nej, det är faktiskt jättedåligt, tror jag alla som håller på med typ, den typen av saker skulle berätta. Men inte för henne. Och den andra galna grejen som vi också bara måste droppa är ju att hon alltså då jämför chronic Lyme disease med HIV, AIDS och cancer.
Ja.
Hon sa även...
Det är så problematiskt!
Alltså, hon säger sin kompis som alltså då har ALS, som hon också kastar in i allting.
Vilket är det, alltså fruktansvärt.
Vidrigt. Och, men hon känner sån connection med Ellie, som alltså då har ALS. Eftersom att hon är den enda som vet hur det känns. Citat, I FaceTime her often, especially since she's the only person I know who's not running around with a busy life. Men hon kan inte röra sig. Det är såna val av ord.
Att hennes barn inte så här, ja men Bella eller i alla fall Gigi eller Anwar, någon av dem borde ju kunna läsa det här och typ, oj, vår mamma är typ lite speciell. Lite sådär, vi kanske, om hon säger till oss att vi har kronisk borrelia och diverse andra pseudodiagnoser som ingen läkare riktigt bekräftar på riktigt, kanske vi ska ta det med nypa salt. Men samtidigt så fattar jag, de är ju växt upp med det.
De
har lärt sig förhålla sig till sjukvård.
Ja, och Andrews svar när han fick diagnosen var att han sa, Mommy, I wanna do it the holistic way. Så, I mean.
Nej, de är så indoktrinerade.
Ja.
Och det är också så här, när man ser hur smal Bella är, man bara, ja, kanske är det kronisk borrelia. Eller så är det att du inte har ätit på fredag. Du har ätit en almond.
Ja.
Men var det dagens avsnitt kanske?
Det var det. Ni får ha det så bra. Vi kanske ska meddela att det här är
Det här är nog inte sista.
Näst sista.
Ja, det kommer ut den här veckan, sen nästa vecka är inget avsnitt. Och sen veckan efter det kommer ut ett avsnitt. Och det är sista avsnittet som kommer ut med förhandslyssning på Aftonbladet. Efter det så kommer alla avsnitt komma ut i vanliga flödet på samma dag, så att det inte är uppdelat.
Nej, så då är det in på er favoritapp och lyssna. Jag kommer pusha för att ni ska lyssna på Spotify. Michelle kommer lyssna för Podcaster.
Jag lyssnar på lite olika.
Så är det.
Men så nästa år så är det inte förhandslyssning på Aftonbladet, vilket jag kan tänka mig att våra lyssnare tycker är ganska trevligt.
Men tack Aftonbladet för dagens avsnitt.
Tack för den här veckan Aftonbladet.
Puss och kram.
Puss, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.